Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby, där jag tänkte fortsätta serien om afroamerikanska medborgerliga rättigheter, där vi är mitt uppe i egentligen kulmen utav, kommer vi in på idag, utav den här kampen. Och tittar man tillbaka då vi de senaste avsnitten avklarat slutet på 50-talet, och där när vi kommer in på slutet på 50-talet så börjar en hel del afroamerikaner misströsta lite grann, och det kanske inte så undra på då. Trots den här domen i Brown-fallet och den så kallade Brown 2-domen då, där man pratar om implementeringen av Brown-domen, och trots att federala trupper involverats i Little Rock i Arkansas som vi såg i förra avsnittet, så var det mindre än 1% av afroamerikanska studenter som var inskrivna i integrerade skolor när ett nytt decennium inleddes 1960 då. På uppmaningen av Eisenhowers administration så försökte kongressen ta ett steg i riktning mot att avsluta rasdiskrimineringen när man 1957 antog en Civil Rights Act, som egentligen var den första medborgarrättsliga lagstiftningen sedan rekonstruktionen. Och då liberaler i senaten lyckades då för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge stoppa då en så kallad filibuster från Söderns senatorer, som på den här tiden gick till så att man bara pratar tills frågan inte kommer till omröstning så att säga. Men ledamöterna från Södern lyckas ändå driva igenom så pass mycket tillägg och förändringar av det här lagstiftningsförslaget att det ändå blev väldigt urvattnat och mest symboliskt då. Så det är få afroamerikaner som trodde på allvar att Eisenhower-administrationen skulle utnyttja de möjligheter som den här lagen gav för att då övervaka svartas rättigheter som rösträtt i södern och så vidare. Under åren 1956-60 så minskade till och med andelen svarta som röstade i södern. Och de lokala myndigheterna i de här staterna fortsatt med hot och våld och fusk hindra svarta från att ens registrera sig som väljare då. Så faktum är ju att de här framgångarna med domen i Brown-fallet 1954 och fram till 1960 var ju väldigt få. De finns ju liksom med en röd tråd sen när man kopplar ihop det med det som hände på 60-talet. Men just där och då så var framgångarna ganska få då. Vi har ju då bussbojkotten i Montgomery och det här Little Rock 9 som då var två isolerade ljuspunkter. Vi har det här mordet på Emmett Till som vi pratade om som skapar uppmärksamhet. Men det här drivet som liksom sagt hade byggts upp under 40-talet såg liksom nästan ut att ha tappat fart i slutet på 50-talet. Men väldigt kort efter att klockorna ringt in 1960 och ett nytt decennium så hände något som skjuter fart på det hela. Och det är där jag tänkte vi skulle prata om idag. Precis när 60-talet inleddes så tar medborgarrättsrörelsen fart på allvar och protesterna ökar i antal som egentligen aldrig förr då. Och det alldeles fantastiska egentligen med det här är att det är fyra studenter i Greensboro som mer eller mindre spontant väljer att bara sätta sig ner i en restaurang där enbart vita får serveras och sitter kvar där en hel dag. De genomför alltså en så kallad sit-in, alltså en slags, ska man säga, sittstrejk blir ju kanske närmast man kan säga på svenska då. Och det här blir ju en gnista som tänder en eld över hela södern. Och det är ett intressant fenomen värt att reflektera över. Alltså människor som med väldigt stort mod vågar ta initiativet och förändra sina liv och ett lands historia. Att det som på liksom allvar sätter fart på medborgarrättsrörelsen och kampen igen, det faktiskt inte är ett initiativ från administrationen eller staten eller politiker eller de kända afroamerikanska ledarna som Martin Luther King och så vidare. Utan det som tänder gnistan är då college-studenter i södern, och det är ju en grupp som tidigare fått stå emot ganska mycket kritik från till exempel W.E.B. Du Bois för att varit, han tycker de har varit lite apatiska och liksom mer jagat materiell framgången än liksom rättigheter för sitt folk så att säga. Men nu är det de här studenterna som på slags gräsrotsnivå utan organisation, utan storstilade beslut och ibland till och med emot viljan av de etablerade ledarna börjar då bryta ner Jim Crow effektivare än någonsin egentligen då. Och en av de mest vanliga och uppenbara formerna av rasdiskriminering i afroamerikansk vardag i södern är ju det som sker på restauranger och lunchställen och snacksbars och fik liknande då. Och på många sådana ställen så vägrade man ju att servera svarta helt enkelt då. En som hade fått uppleva det här var studenten Joseph McNeil som i januari hade återvänt till sina studier i Greensboro från sitt hem i Wilmington i North Carolina då. Och trött efter sin resa så hade han försökt att beställa ett mål mat på en restaurang vid stationen i Greensboro, men de vägrade helt enkelt att servera honom eftersom han då var svart. Tillbaka på campus då vid North Carolina Agriculture and Technical College så pratade McNeil med sina kompisar Franklin McCain, S.L. Blair Jr. och David Richmond. Och tillsammans så bestämmer de sig för att nu är det nog, nu gör vi någonting. Tidigt på morgonen den 1 februari 1960 så kliver de här fyra studenterna in i affären Woolworth Five and Dime i staden Greensboro. Och det här var en affär där svarta var tillåtna att handla i själva affären då, men man fick inte äta på affärens lunchrestaurang. Så man fick gärna spendera sina pengar, men man fick inte sitta liksom och äta där. Men nu tar de fyra killarna och bara sätter sig där och bara väntar symboliskt på att bli serverade. Och precis som praxis var så väntar de helt enkelt förgäves. Men de sitter där och gör sitt skolarbete i lugn och ro. Men ingen serverar dem då. Affärens ägare bad dem att gå därifrån, men de stannar. Ägaren gick till polisen och bad dem agera, men polischefen svarade att så länge de inte agerar störande så kunde inte han göra speciellt mycket åt saken då. Men för säkerhets skull så skickade han en polis för att övervaka affären. Så när affären stänger så går de här fyra studenterna hem igen då, nöjda över att ha genomfört en liten aktion mot systemet då, så att säga. Därmed hade de också då genomfört en så kallad sit-in. Genom att bara sitta där så blev de en levande symbol för rasdiskrimineringen. Och de här fyra männen hade helt enkelt bara tröttnat och tog ut sin frustration på det här viset. Och även om de tidigare hade varit medlemmar i NAACP:s ungdomssektion så agerar de här i den här sit-inen utan stöd eller plan från någon organisation. Utan det är bara fyra helt vanliga rebelliska killar som utför sin protest utan att förvara någon fast på ett då icke-våldsfredligt sätt då, helt enkelt. Men deras agerande visar vägen för en helt ny, ung och otålig generation av afroamerikaner. Så deras sit-in då inspirerade fler studenter. På kvällen efter första dagens protester så höll de fyra killarna ett möte på campus på skolan där de gick då. Och redan dagen efter så hängde ytterligare studenter från deras skola med. Och då var man helt plötsligt 30 studenter som helt blockerade alla sittplatserna på lunchstället. Det här genererade ju att media där och att protesterna fick en ännu mer större uppmärksamhet. Några dagar senare så valde kvinnliga studenter i närliggande skola att hänga med. Och sakta började man då utöka det här antalet aktivister som genomför sit-ins. Fem dagar efter att de ursprungliga så kallade Greensboro Four, som man brukar kalla dem för då, hade genomfört sin sit-in, så var det hundratals studenter som satt på olika restauranger och barer i Greensboro. Och precis som i Montgomery i samband med bussbojkotten så hade snart då hela det afroamerikanska samfundet i Greensboro börjat engagera sig i de här sit-ins. Och till slut så kapitulerade de vita ägarna till serveringar och började helt enkelt servera svarta. De ursprungliga fyra killarna kunde vara ju nöjda över att de satt igång det här och de fortsatte lugnt sina studier. Ingen av dem blev någon direkt ledande figur i medborgarrättsrörelsen då. Men vad de hade gjort är att de hade satt igång en gnista då, för protesterna stannade ju inte bara i staden Greensboro utan spred sig snabbt vidare till andra städer i North Carolina och sen utanför delstatsgränsen och vidare i södern då. I slutet av februari så hade sit-in-protester spridits i städer som Chattanooga, Richmond, Nashville, Charlottesville, Baltimore och en rad andra städer då. Och de första protesterna hade ju slutat med att fyra män bara satt en hel dag och blev ignorerade på ett fredligt sätt så att säga. Men på många ställen så blev protesterna långt ifrån fredliga tillställningar. På många håll så reagerar ju vita med liksom avsky och hat och trakasserier och våld och så vidare. Och man tar mattallrikar och häller på deras huvuden, man sprutar ner dem med ketchup, man står och skriker dem i ansiktet och vissa blev ju också slagna då och i vissa fall poliserna också var med på det hela så här. Och i vissa så blev han helt enkelt arresterad av fientligt inställd polis då. I Portsmouth i Virginia så började hundratals svarta vita studenter att slåss vid ett tillfälle. Och i Chattanooga så ledde sit-ins till ett två dagars rasupplopp då. Så det är ju inte alltid det blir så fredligt då. Vid Fisk University i Tennessee så hade sit-ins planerats redan innan de satt igång i North Carolina. Där hade man liksom då tagit det hela på väldigt stort allvar där deltagarna helt enkelt tränade på att hur ska man kunna agera då och hantera eventuellt motstånd och våld och trakasserier. Så när sit-in-kampanjen startade i Nashville så var den väldigt mycket mer välorganiserad än den här lite mer spontana i Greensboro. Man krävde att alla serveringar i staden skulle desegregeras och myndigheterna började arrestera aktivister i hundratals här då. I mars inleds en stor sit-in-kampanj i Atlanta, Georgia, och där riktar man in sig på restauranger och serveringar på offentliga platser som stationer och offentliga byggnader och liknande som borde vara mer villiga att servera svarta då. Och i Atlanta så ökade kraven och aktivisterna kräver att alla offentliga faciliteter skulle desegregeras, så att rösträtten inte skulle inskränkas, så att skolor då skulle integreras. Och aktivisterna får också snart stöd från annat håll också, för snart hänger en massa sympatiska vita och svarta på över hela landet och genomför då aktioner och bojkotter mot nationella affärs- och restaurangkedjor och kräver att de upphör med diskriminering överallt, även i deras filialer i södern då. Så att då blir det en ekonomisk påverkan liksom mot vissa större nationella restaurangaffärsrörelser då. I februari 1960 så hade då de här fyra männen inlett protesterna i Greensboro. I april, bara två månader senare ungefär, så hade mer än 50 000 personer deltagit i sit-ins. Och 2 000 afroamerikanska studenter från olika skolor hade arresterats på 78 olika orter och städer över hela södern. De som sympatiserade med protesterna hjälpte till genom att ekonomiskt bojkotta affärerna, och när affärerna snabbt började tappa intäkter så var de ju villiga att sluta diskriminera, och i över 80 städer så desegregerades lunchrestauranger som en följd. Så här har alltså en massrörelse inletts på gräsrotsnivå då. Det var ju inte en ny metod. Vi har redan pratat om sit-ins. För den här organisationen CORE hade ju arrangerat sit-ins redan på 40-talet i flera städer i nordstaterna. Men den här gången så fick de här aktionerna mer liksom genomslagskraft. Både för att det handlade om unga studenter och för att de skedde i södern. Men framförallt för att de här protesterna uppmärksammas i media. Och framförallt skapade tv-bilder. Och tv var ju relativt nytt här 1960. Så att rapportera från sit-ins med bilder var en av de allra första nyheterna som följdes över tid och flera nyhetskanaler. Och att se rörliga bilder på protester var ju någonting annat, helt annat än att läsa om det då. Och den här kontrasten mellan välklädda och till synes lugna afroamerikanska studenter som trakasseras och häcklas av hatiska vita arbetarklassmän som skrek och svordomar och slogs och sprutade ketchup på dem och så vidare. Det skapade liksom en bild där många i övriga landet kände en ganska stor sympati för de svarta studenterna. NBC då, kanalen, gjorde till och med en dokumentär om sit-ins. Så till och med president Eisenhower, som tidigare varit oerhört försiktig, avböjde att kritisera sit-ins och menade att de här studenterna i grund och botten bara utövar sina fundamentala liksom, amerikanska rättigheter. Vissa förstod ju snabbt kraften i de här protesterna som ägde rum över hela södern med stort engagemang bland unga på gräsrotsnivå. Och en av dem var Ella Baker. Ella Baker är en av de första kvinnliga ledarna i medborgarrättsrörelsen på relativt hög nivå. Hon hade jobbat många år inom NAACP och bland annat som ordförande i New York-grenen. Men 1957 så anslöt hon sig till Martin Luther King och SCLC och hans organisation, alltså Southern Christian Leadership Conference, när den organisationen startade efter Montgomery bussboykott. Med åren så blev dock Baker allt mer missnöjd med den här manliga dominansen som fanns i de här organisationerna. Och den aura liksom av auktoritär manlighet och nästan personlyrkan som fanns av King var inget som direkt tilltalade henne. Och Martin Luther King och många andra ledare hade dessutom väldigt klassiska stereotypa tankar om kvinnor. Så trots alla hennes lysande insatser så kunde hon liksom aldrig riktigt slå igenom vissa glastak. Så Baker menar också då att organisationer som NAACP och SCLC fokuserar för mycket också på medelklassen och isolerade sig från liksom den stora massan av afroamerikaner på gräsrotsnivå, och att det då tycker hon hindrar medborgarrättsrörelsen i stort. Så när Ella Baker ser kraften i alla de här sit-in-protesterna så förstod hon att direkta aktioner som sit-ins och liknande, det är framtiden för medborgarrättskampen. Men hon befarar också att kraften förr eller senare skulle gå ur protesterna om de inte organiserades bättre. Så hon kallar därför till en konferens för studenterna i Atlanta för att diskutera hur man kan jobba vidare. Och hennes skeptiska hållning gentemot de etablerade organisationerna, det är ju också något som hon delade med studenterna, så det var ganska lätt att tilltala dem då. Så i april 1960 så samlas studentrepresentanter för över 50 colleges och high schools från 13 olika delstater och planerar för hur rörelsen ska fortsätta. Och den 55-åriga veteranen jämförde sig då, Baker, uppmanade då studenterna att höja blicken och inse att deras mål var, som hon sa, more than a hamburger i ett känt tal. Alltså att det handlar om ett slut på segregering och diskriminering på alla områden, inte bara att göra sit-ins på restauranger då. Tillsammans så bildar man då en ny organisation som blir väldigt viktig för medborgarrättsrörelsen, som kallas då för Student Nonviolent Coordinating Committee, alltså förkortat SNCC, men som man oftast bara säger SNCC då. Filialer organiseras över hela södern med Nashville och Atlanta som center, eftersom det fanns väldigt mycket svarta studenter i de städerna. Och SNCC kommer ju då att bli en betydligt mer decentraliserad och demokratisk organisation än många av de tidigare organisationerna. Man välkomnar också vita som ville protestera till skillnad från vissa andra organisationer då. Och även om SNCC var ytterligare en organisation som förespråkar icke-våldsprotester, som då hörs på namnet, alltså non-violent, så skulle SNCC med sin ungdomliga entusiasm bli, ja, som man säger, lite mer radikal och lite mer konfrontativ än till exempel SCLC och CORE och de andra då. Och genom sina direkta aktioner och sit-ins och liknande så konfronterar man verkligen rasrelationerna och liksom petar där det känns i det vita södern. Det innebar ju också att man gav sig in i delar av samhället som var känsligt hos de vita maktstrukturerna i södern och störde ordningen. Och det gör ju också lite grann att man hamnar i, vad ska man säga, frontledet och blir de som väldigt ofta utsätts för våld och arresteras. SNCC kommer ju då att organisera både sit-ins och så kallade freedom rides och rösträttsregistreringskampanjer och andra sådana direktaktioner. Och de unga aktivisterna i SNCC förde en princip om jail no bail, som man sa då. Alltså att man vägrar betala borgen ifall man arresteras. Så i många av deras aktioner går just ut på att faktiskt nästan arresteras då. Alltså att man försöker helt enkelt fylla fängelserna till sån grad liksom att myndigheterna slutar att arrestera protesterande studenter, att man helt enkelt inte klarar av det, man överbelastar systemet så att säga. Strategin och hållningssättet gjorde att många av de äldre mer försiktiga organisationerna skulle få svårt att komma överens med SNCC. Deras uppkomst och protester visade liksom ett generationsglapp mot sådana som NAACP, alltså den gamla klassiska organisationen, och till exempel Thurgood Marshall som viktig del av den organisationen, som efter att ha själv upplevt arresteringar i södern ansåg att den här policyn att inte acceptera borgen var idiotisk då. Så Thurgood Marshall säger så här: "If someone offers to get you out, man, get out," säger han då. Bayard Rustin från CORE och SCLC då i King menar att SNCC romantiserade protester och menar liksom att fattiga afroamerikaner främst behövde liksom ekonomisk utveckling som enbart kunde liksom skapas genom politik, och att man också delvis måste arbeta inom systemet och inte bara protestera mot systemet då, så att säga. Men oavsett så hade sit-in-kampanjen och SNCC skakat liv i medborgarrättsrörelsen på ett ganska tydligt sätt då, så att säga. Och den här sit-in-kampanjen banade ju vägen för fler former av protester då. Det finns ju många olika varianter där man lägger till det här in. Det finns pray-ins när man sätter sig i kyrkor på platser där man inte borde, och stand-ins när man ställer sig på platser där man inte egentligen får befinna sig och så vidare. Så slags tysta protester. Senare så spiller det här över även inom kritiken mot Vietnamkriget, och det finns sådana teach-ins som en slags studentstrejk, och faktiskt också bed-ins som till exempel John Lennon och Yoko Ono gör mot Vietnamkriget, när de bara ligger i sängen en hel dag med lite protestbudskap och får lite medieuppmärksamhet och så att säga. Men vi ska inte prata om John Lennon och Yoko Ono direkt nu, utan man säger sit-in-aktioner, och de inspirerade ju också systerorganisationen CORE att återuppta sina kampanjer av civil olydnad. CORE hade ju också börjat som en studentrörelse fast i nordstaterna och ägnade sig också åt civil olydnad och direkta protester och icke-våld. Och, under 1961 så återupptar man sina protester i form av såna här så kallade freedom rides. Redan under andra världskriget så hade ju CORE genomfört egna sit-ins i nordstaterna, och 1947 så genomförde CORE de här freedom rides som vi pratade om i tidigare avsnitt då, som man gjorde en kampanj som kallades för Journey of Reconciliation. Kalla kriget och lite kommunistutrensning hade ju nästan förintat CORE som organisation, men den förnyade kraften i de här studentprotesterna och sit-ins blåser lite grann liv i CORE igen då. De som fanns kvar i CORE ville ju rekrytera en stark ledare som kunde leda organisationen. Och man närmade sig faktiskt Martin Luther King, men han avböjde. Så istället rekryterade man James Farmer som ny ledare. Och Farmer hade ju de senaste åren jobbat för NAACP, men med sin aktivism och vänsterideologi passat lite in dåligt i det mer byråkratiska och konservativa NAACP. Då. Så chefen för NAACP, Roy Wilkins, han uppmuntrade till och med Farmer att ta över CORE. Han menar att då kommer han snarare att få rida på en Mustang än den dinosaurie som NAACP utgör vid det här laget. Då. Tillsammans med Bayard Rustin och övriga inom CORE bestämmer sig James Farmer att man skulle genomföra en repris då av den tidigare kampanjen inom transportsektorn. Alltså ett antal protestresor, så kallade freedom rides, så det skulle genomföras på bussar och tåg. Och de grupper som skulle genomföra resorna var ju då integrerade sällskap där man håller ihop då både vita och svarta aktivister. Men de ska liksom under hela resan agera integrerat, så att när man stannar på stationer och så ska man sätta sig tillsammans i väntrum och utnyttja faciliteter och restauranger och sånt som om de vore integrerade. Så det här skulle då bli ett test för att se om justitiedepartementet var villiga då att skydda svartas rättigheter inom transportsektorn mellan delstaterna. CORE valde ju ut sina frivilliga aktivister väldigt noggrant, alltså sina så kallade freedom riders. För alla förstod ju att det här är ju ett extremt farligt uppdrag. De som deltog riskerade naturligtvis att utsätta sig för misshandel och i värsta fall sätta livet till, att man inte skulle komma levande därifrån då. Och enligt principen om icke-våld så skulle man ju dessutom inte slå tillbaks, utan här riskerade man ju uppenbarligen sitt liv då. Den första gruppen som reste iväg den 4 maj 1961 var en väldigt blandad grupp på 13 personer, både vita och svarta, både unga och gamla. För att nämna några så fanns en gammal veteran som hade blivit pacifist, ett äldre vitt par som varit lärare, unga studenter som deltagit i tidigare protester och andra som aldrig deltagit i några protester överhuvudtaget. Med på första resan fanns också James Farmer själv, men också Corps-veteranen James Peck som faktiskt deltagit på de här ursprungliga resorna 1947. Men också studenten John Lewis från SNCC som var frivillig och deltog i de här resorna då. Innan avfärd på de här Freedom Rides så höll deltagarna ett 3 dagar långt träningsläger där man försökte replikera eventuella trakasserier som man kunde stöta på. Så man slog varandra, skrek hatiska budskap, hällde dryck och spottar på varandra. Och alla förstod dock att risken var överhängande att man skulle råka ut för betydligt värre trakasserier. Och sista dagen innan avfärd så skrev flera testamenten och passade på att ringa nära och kära för att i värsta fall ha liksom avklarat ett sista samtal och farväl då. Och Farmer är ju väldigt tydlig mot gruppen att det var helt okej att dra sig ur utan att det liksom då skulle ses som fegt eller svekfullt. Man måste liksom verkligen vara 100% frivillig för att delta på de här resorna då. I början av maj så delar man upp sig i 2 grupper och reser iväg på sina Freedom Rides. En grupp tog en så kallad Trailway-buss och en grupp tar en Greyhound-buss. Så båda grupperna lyckas resa genom Virginia och North Carolina utan incidenter. Men när man kommer ner till South Carolina så inleds våldsamheterna som många hade då förutspått då. När John Lewis och Al Bigelow den 4 maj 1961 försökte gå in i ett väntrum för vita då på Greyhound-stationen i Rock Hill i South Carolina så blir John Lewis brutalt misshandlad av lokalbefolkningen. Polisen fanns på plats men de gjorde sig snarare till åskådare och stoppade aldrig den här misshandeln. Trots det så fortsätter grupperna sina resor genom Alabama och mot Mississippi men våld och hot satte till slut stopp för dem då. Vid Anniston i Alabama så stoppas Greyhound-bussen av en vit mobb på runt 40 personer med påkar och metallrör. Bussens hjul skar sönder och sen kastar man ombord en brandbomb på bussen så den börjar brinna. Och när aktivisterna flydde ut från lågorna så blir de helt enkelt misshandlade. Och hade inte en civilklädd polis riktat sin pistol mot mobben hade de säkert lynchat någon eller sett till att någon hade brunnit inne i bussen. Så här hade de aktivisterna lite tur då så att säga. Den andra Trailway-bussen råkar också illa ut i Alabama. När de anlände till staden Birmingham väntade en grupp klansmän, alltså från Ku Klux Klan på bussen. Då. Och aktivisterna misshandlas grundligt och rejält. Då. Birmingham, stadens säkerhetsansvariga som heter Eugene Connor, man kallas för Eugene Bull Connor. Vi kommer att prata mer om honom, det kan jag lova, hade ingått en uppgörelse till och med klanen då att ge dem 15 minuters fritt spelrum innan han skulle ingripa. Så att de fick helt enkelt en kvart på sig att misshandla de svarta, aktivisterna, både svarta och vita då. Den afroamerikanska predikanten Fred Shuttlesworth i Birmingham och några vänner fick rädda och ta hand om de här chockade och skadade aktivisterna som fastnade då i Birmingham. Och de här Freedom Rides blev ytterligare ett pinsamt budskap till övriga världen på hur långt vita i södern var villiga att gå för att bevara segregeringen. Och bilder på misshandlade aktivister och brinnande bussar började kablas ut TV över världen över då på TV. Och det ser ju mer ut som krig eller en terroraktion. Liksom när man ser en utbränd buss och skadade människor. Till exempel då en misshandlad James Peck som då intervjuas av media då. Och FBI hade ju koll på de här Freedom Rides och planerna i den djupa södern att stoppa bussarna med våld. Men direktören för FBI, J. Edgar Hoover, han var ju en tvättäkta rasist som snarare såg core-aktivisterna som skurken. Så han meddelade helt enkelt aldrig justitiedepartementet och justitieministern Robert Kennedy om vad som var på väg att ske då. Och eftersom polisen inte visar någon som helst vilja att skydda aktivisterna och med tanke på det brutala våld man mötte så väljer Core att avbryta insatsen. Det var dessutom väldigt svårt att ens få tag på chaufförer och bussar som vågade köra aktivisterna. Så att, det kan man ju också förstå så att säga. Om bussen blir attackerad med brandbomber och så kanske man inte är sådär jättesugen på att köra bussen. Så att.
Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
De här våldsamma freedom rides var ett stort bekymmer för den nyvalda presidenten vid den här tiden då, John F. Kennedy, och hans brorsa, justitieminister då, Robert Kennedy. Presidentvalet 1960 förstärkte ju den här rädslan i södern som fanns kring just rösträtten. Många oroade sig att om svarta fick rösta så kunde de utgöra vågmästare som fick inflytande och kunde avgöra val då. Och valet 1960 stod ju mellan republikanen Richard Nixon och demokraten John F. Kennedy. För amerikaner så var det inte självklart egentligen vem man skulle stödja. Nixon hade en historia av att ha förespråkat ganska starka civila rättigheter och fick exempelvis öppet stöd från den svarta baseballstjärnan Jackie Robinson. Samtidigt hade Kennedy knappt uttalat sig i frågan om segregering och svartas rättigheter. Och många undrar om demokraternas nya given koalition på att spricka och att afroamerikaner kanske var på väg att återvända till republikaner, då, Lincolns parti. Men valkampanjen förändrade läget då. Nixon försökte stärka sin position hos vita väljare i södern. Samtidigt började Kennedy uttala sympatier för afroamerikaner. Kennedy lovade att om han väljs till president så skulle han eliminera rasdiskriminering i federala bostadsprojekt till exempel. With the stroke of a pen, som man säger. Kort innan valet så blev Martin Luther King dömd till 4 månaders fängelse efter att ha lett en protest i Atlanta. Nixon han gjorde ingenting av detta, men Kennedy han tar tillfället i akt och så han ringer ett personligt samtal till Kings fru Coretta för att då erbjuda sitt stöd medan hans brorsa Robert Kennedy jobbade bakom kulisserna då för att få King frigiven. Och Kennedy-brödernas agerande imponerade väldigt stort på afroamerikanska väljare och deras röster avgjorde ett av 1900-talets mest jämna val kan man säga. 75% av alla svarta väljare röstade på Kennedy och demokraterna. En majoritet av de vita väljarna, 52%, röstade på Nixon och republikanerna. Totalt vinner ju Kennedy med mindre än 120 000 röster nationellt och i vissa delstater vann han liksom väldigt små segrar, knappa segrar, ofta då med hjälp just av svarta väljare. Tittar man till exempel på Illinois så röstade 250 000 svarta väljare på Kennedy och han vinner då delstatens elektorer med knappt 9 000 röster totalt. Så där är ju då afroamerikaner tungan på vågen som gör att Kennedy väljs då. Men de här våldsamma freedom rights blev ju snabbt ett politiskt dilemma för president Kennedy. Han hade liksom afroamerikanska väljare att tacka för sin seger i presidentvalet. Samtidigt stod han också i stor politisk skuld till många vita politiker i södern och utan deras stöd så hade skulle Kennedy få svårt att liksom vinna tillbaka de sydstater som Eisenhower lyckats svänga i valet 1956. Så flera viktiga senatorer i södern hade gett sig stöd för Kennedy och presidenten behöver deras fortsatta stöd för att kunna driva igenom lagar i kongressen. Så Kennedy försökte balansera den här kniviga situationen genom att försöka stötta då medborgerliga rättigheter samtidigt som han inte stötte sig med södern. Då. Så det är ju en svår balansgång. Så medan John F. Kennedy, JFK, alltså ville fokusera på internationella frågor så delegerade han till sin lillebror och tillika justitieminister Robert att hantera frågor gällande civila rättigheter. Och på många sätt så var de väldigt oförberedda på de här frågorna. Robert, alltså RFK som han ibland kallas, erkände senare att de båda bröderna inte hade funderat speciellt mycket på rasproblematiken överhuvudtaget innan så att säga. Men för president Kennedy så var ju de här tv-bilderna av misshandlade aktivister och arga vita mobbar och brinnande bussar oerhört pinsamt. Han kände att det var en väldigt stor svaghet att något sånt hände på hemmaplan samtidigt som han själv åkte till Europa och hade möte med sovjetledaren Nikita Khrushchev och så och pratade om demokrati och rättigheter. Och han önskar ju att få ett omedelbart stopp på de här freedom rights. Så förespråkare eller företrädare för hans administration kontaktade de viktigaste afroamerikanska ledarna och bad dem avsluta freedom rights. Den goda nyheten för Kennedy var ju att CORE, som sagt, men nämligen innan redan bestämt sig för att avbryta sina resor efter allt våld som kulminerat i Alabama. Den dåliga nyheten var ju då att de lite mer radikala studentaktivisterna i SNCC, de vägrade låta protesten med freedom rights dö ut. Så aktivisterna från SNCC i Nashville under ledningen av Diane Nash reser ner till Birmingham och tillsammans med den enda tidigare representanten från SNCC, John Lewis, var man fast besluten om att fortsätta resan från Birmingham till delstatshuvudstaden Montgomery. Så 12 frivilliga ställde upp, samtliga väldigt unga, 10 afroamerikanska college-studenter och 2 vita som var 21 år då. Både Kennedy-administrationen och äldre afroamerikanska ledare försöker avråda dem från att genomföra den här Freedom Ride. Men aktivisterna i SNCC, de vägrar ge sig. Diane Nash, då som var ansvarig, fick ett direkt telefonsamtal från vice justitieministern John Seigenthaler som varnar henne att studenterna helt enkelt riskerar sina liv. Hon svarar bara att det var de medvetna om, men att det också fanns fler studenter som är villiga att fortsätta kampen oavsett. Nash säger helt enkelt att they knew that this was something that they must do because freedom was worth it. Så här är de medvetna om att de gör det här med livet som insats. När SNCC-aktivisterna från Tennessee anlände till Birmingham i Alabama så blev de ganska snabbt arresterade av Eugene Bull Connors polis. Då. Connor hade ju blivit kritiserad för sitt tidigare agerande där han hade låtit klansmedlemmar misshandla aktivister och han tänkte inte ordna en repris på det där, men han tänkte heller inte ge aktivisterna fritt spelrum. Så han ledde personligen en polisstyrka som förde aktivisterna till delstatsgränsen och liksom dumpade dem mitt ut ingenstans innanför gränsen till Tennessee, så han bara körde dem rätt ut ur delstaten så att säga. Men de här SNCC-studenterna var en viss grupp då, efter att fått lite mat och husrum från lokalbefolkningen så återvände de till Birmingham och bestämde om att faktiskt ta en buss till Montgomery. Man lyckades till och med rekrytera ytterligare ett antal aktivister, bland annat 2 vita 18-åriga kvinnliga studenter till den här gruppen då. När John och Robert Kennedy insåg att de inte kunde stoppa den här Freedom Ride från att genomföras så ville man säkerställa att det gick fredligt till och att det inte skapade någon spektakulär uppmärksamhet. Då. Så Robert Kennedy övertalade Greyhound-bolaget att köra dem i en buss till Montgomery och fick guvernören John Pattersons löfte att studenterna inte skulle råka ut för våld. Då. Guvernör Pattersons löfte var emellertid inte värt vatten. I Montgomery så väntade en vit mobb på mer än 1000 personer med baseballträn, kedjor, järnrör och andra tillhyggen. Samtidigt så var det inte en polisman så långt ögat nådde. Så när bussen anlände så skallade den här mobben "Get them niggers!" Och det är lite svårt egentligen att föreställa sig hur fruktansvärt det måste ha varit att sitta på den bussen. Alltså vilken rädsla och vilken skräck liksom, när det står tusentals med folk som bara är ute efter och helst vill slå ihjäl den liksom. Samtliga aktivister, svarta som vita, misshandlas så kraftigt att de fick föras till sjukhus då. John Lewis till exempel slogs medvetslös då. Till och med faktiskt vice justitieminister Seigenthaler som hade skickats till Montgomery av Kennedy-administrationen som observatör skadas även han i detta då. Han försöker ingripa och rädda en av de här 18-åriga vita studenttjejerna när någon slår honom bakifrån med ett järnrör så att han slogs medvetslös då. När polisen till slut anlände så blev det också dessvärre det mest en social tillställning med mobben då. Så återigen så kablas då bilder av misshandlade aktivister och brinnande bussar ut på tv världen över. Och bröderna Kennedy förstod att man måste få ett slut på det här våldet. Justitieminister Robert Kennedy skickar 400 federala poliser för att skapa lag och ordning då. Situationen i Montgomery hade inte alls gått som Kennedy-bröderna hoppas på. Det såg ut att bli ännu värre då. Den 21 maj så arrangerar predikanterna då Martin Luther King, Ralph Abernathy och Fred Shuttleworth ett stormöte på 1200 personer för att hylla aktivisterna då i Abernathys First Baptist Church. Och de federala poliserna valde att omringa kyrkan för att liksom hindra dem från att protestera. Men istället så anlände en arg vit mobb och omringar kyrkan, och de få federala poliserna som fanns på plats hade inte en chans att skingra dem. Så många i kyrkan trodde att mobben skulle storma förbi poliserna och bränna kyrkan och bränna in dem då. Så de sitter där inne och fruktar för sina liv då. Men Robert Kennedy, han sätter till slut som press på guvernör Patterson att han kallar ut då Alabamas nationalgarde för att bringa ordning på situationen då. När Snick fortsatte sin Freedom Ride från Montgomery till Jackson i Mississippi så jobbade Kenny de bröderna återigen hårt för att förhindra mer våld och uppmärksamhet. Och de ingår i en uppgörelse med Mississippis guvernör Ross Barnett. Om Barnett garanterade att aktivisterna skulle kunna åka till Jackson utan att det uppstod våldsamheter så lovade administrationen att inte lägga sig i om Barnett arresterar dem då. Den här gången så funkar uppgörelsen. När gruppen av Freedom Riders till slut anländer till Jackson i Mississippi så blir de omedelbart arresterade. Då. Och i slutet av sommaren hade mer än 300 aktivister i form av Freedom Riders spenderat tid i Mississippis ökända fängelser. Då. Men Kennedy-administrationen var ändå nöjd. Man hade undvikit fler pinsamma tv-bilder över attackerade bussar. Då. Så idag när man ser tillbaka på medborgarrörelsen så inser man vilka liksom heroiska insatser som de här Freedom Riders utför. Och de står upp för grundläggande rättigheter och vad ska man säga, mänsklig värdighet med sina egna liv som insats. Och många av dem blir ju fruktansvärt misshandlade med men för livet. Då. I sin samtid var det emellertid också vissa afroamerikaner som var kluvna till deras insatser. I en undersökning 1961 så visade sig att även om de flesta afroamerikaner motsatte sig segregeringen inom transportbranschen så var det bara 24% av de tillfrågade som ställde sig bakom den civila olydnad och direktaktion som Freedom Riders genomförde och bara 27% som trodde att de här insatserna skulle bidra till att avskaffa segregeringen. Men deras modiga agerande lockade ju fler och på hösten 1961 så hade mer än 450 aktivister deltagit i Freedom Rides kors och tvärs över södern. Och viktigast av allt så nådde man ju också framgång. Robert Kennedy pressade den ansvariga myndigheten då, Interstate Commerce Commission, alltså ICC, att visa mer handlingskraft och verkligen implementera förbudet mot segregering inom då intrastatstransporter. Det är viktigt att det är intrastatstransporter för då är det ju en federal fråga. Annars hade det bara varit transport inom en stat så är det inte en federal fråga. ICC då till exempel utfärdade nya och tydligare regler som förbjöd bussar och tåg och väntrum och stationsrestauranger och allt sånt att vara segregerade. Och i takt med att det implementerades så hade ju medborgarrörelsen fått som man ville inom den aspekten av samhället, alltså transportsektorn då. Så under 1962 så slutade man med sina Freedom Rides då. Det är lite mission accomplished på det området då. På många sätt hade ju de här sit-ins och Freedom Rides liksom kickstartat medborgarrörelsen 1960 och 61. Så att medborgarrörelsen hade rullat igång på allvar så att säga. Parallellt är ju också Martin Luther King Jr. i farten och vad han har sysslat med tänkte att vi skulle kika på i de kommande avsnitten. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.